Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe. Bland annat. Nu börjar vi. Välkomna hit. Det är magmåndag på Magpodden. Och jag sitter här med Kristin. Och det känns väldigt bra för vi har haft problem med tekniken här nu på morgonen. Hej Kristin.
Hej Bodil.
Så får vi se hur länge det här håller.
Ja. Så länge internetet faller.
Ja men verkligen, det var verkligen mycket saker som höll på. Så nu ska vi försöka få till det här innan du börjar föda barn eller någonting.
Ja, för du, vi får skynda oss.
Ja men verkligen, du satt ju igår och trodde att du skulle föda barn. Eller hur?
Ja, jag har haft jättemycket förverkan nu de senaste dagarna. Eller nätterna framförallt.
Ja, precis. Precis.
Så att, men ja, på BB säger de att det är väl på gång.
Ja, men
det kan dröja ett tag.
Du skulle få barn om 2 veckor, visst var det så?
Ja, det är 2 veckor kvar.
Ungefär. Och så började du få, igår kväll skulle jag prata och så sa, nej nu sitter jag här och har verkar, så nu blir det nog inte, nu blir det nog förlossningsfredag, sa du.
Ja, jag trodde det. Ja, men så när jag pratar med andra, det här är också sån här, det är så mycket med graviditet och förlossning så här, som är icke-känt, tycker jag. Mm. Som kommer som en överraskning, för då sa en av mina bästa vänner, ja, men så där är det. Man blir lurad ett par gånger innan man åker, jaha. Det har inte en aning om.
Nej, men det är mycket man inte har en aning om. Och sen så kommer det såna här saker som liksom, som du säger, som man bara upplever. Och sånt som var det typ flera till man kände som...
Ja, som det här var liksom allmänt känt för alla som har fått barn. För de saker som inte har det.
Men det är så intressant, för att jag tror det överhuvudtaget med alla delar av ett liv som man inte har varit med om förut, både graviditet och amningsdelen och allt det här. Det är alltid saker som man har en föreställning i huvudet av det som komma ska, men man och den bilden vet inte var den kommer ifrån. Men sen så är det något annat, eller åtminstone delvis något annat, så är det.
Mm.
Och alla kan inte berätta allt. Och dessutom så är det olika upplevelser för olika människor.
Ja, det är väldigt, väldigt olika. Ja, ja. Det är det som är mest förvirrande med förlossningar, tycker jag. Att alla har så otroligt olika upplevelser. Ja, en del säger bara, det var inte så farligt. Min barnmorska sa till mig att hon hellre födde barn än gått till tandläkaren.
Ja, men precis. Ja, just det.
Och vissa säger att man... Det är det värsta som har hänt.
Ja, men när jag hör så att folk säger att det är det värsta som har hänt, då tycker jag det är så himla synd. För jag tror verkligen att man kan påverka det. Och jag predikar ju att gå på en bra profylaxkurs. Men det finns så många dåliga profylaxkurser, så det är väldigt tråkigt. Men jag känner ju till ett par som är väldigt bra. Framförallt en som är väldigt bra. Den här profylaxgruppen i Stockholm. Alla bor ju i Stockholm. Det är så lätt att ta sig hit. Men det finns en viss inställning på hur man ska få alla att känna att det är... Som senaste boken som Anna skrev, en riktigt bra födelsedag, tror jag den heter. Och sådär. Det är så kul titel. Och det finns nämligen att komma helt... Jag tycker det känns som att när man har så här riktigt hemsk upplevelse så är det verkligen onödigt. Om det inte händer något akut, alltså rent...
Alltså jag vågar inte säga någonting, för jag känner att om jag säger någonting nu, precis 2 veckor innan jag ska själv ha, så sitter jag på en hög häst. Nej, men jag tror att... Men för mig har det varit väldigt mycket att förbereda mig. Att veta vad det handlar om. Ja. Och sen förstå att man inte kan ha kontroll.
Det är nog en väldigt bra början bara det, tror jag.
Ja, jag hoppas det, men vi får väl se.
Nej, men alltså, för jag kan inte ens ge några förlossningsråd. När folk gör hos mig kan jag ge amningsråd, absolut, men inga förlossningsråd. Jo, men jag har ett som jag tror faktiskt verkligen är ett bra råd. Och det är det här, man måste kunna slappna av. Och, alltså det kan man inte göra jättebra hela tiden kanske, men ja, det kanske, eller så kan man det. Jag vet inte, men det, för mig var det väldigt mycket att jag kunde sitta på ett sätt så att jag slapp hålla upp kroppen med någon muskel. Utan jag kunde bara hänga över någonting. Och då för mig kunde jag riktigt, riktigt slappna av.
Men det var väldigt viktigt för mig att kunna, för därför ville inte jag upp på britsen när de skulle ta de här, den här kurvan, för jag tyckte det var så obehagligt när jag var tvungen att ligga där. Men när jag satt på en stol och hängde över någon bönsäck eller boll eller vad det var, som var på själva sängen då, så bara hängde jag över den, så jag slapp hålla i mig någonstans, då kunde jag slappna av. Det var bra för mig.
Jag är mer orolig för sinnet, att sinnet liksom, att man mentalt ska vara så så uppe i varv, ska bli svårt.
Har du gjort några avslappningsövningar hemma liksom? Ligger du och slappnar av till olika band och sådana saker? Eller?
Jo, men det har jag gjort väldigt mycket förut.
För du, det också, jag tror också det kan vara en grej, man kommer in, det är en vana att slappna.
Så man gjort lite yoga också, så har man lite där i sig.
Det faktiskt tror jag med. Yoga är en kanon alltså. Jag hade inte gjort en yoga-minut i mitt liv överhuvudtaget, men jag kastade mig in på gravidyoga innan jag födde barn, och då var jag så höggravid verkligen, och som det var lite, ja, jag var den enda som var så stor kan jag säga i gruppen. Men det hjälpte mig. Jag kunde komma då i en ganska gravt obekväm ställning och förstå att slappnar man av och andas så blir det mycket bättre. Alltså jag fick se det verkligen på riktigt i en övning. Så. Så det hjälpte mig i alla fall. Men det är ju så här, man får, det enda jag blir lite nervös för, de här som säger att de inte gjort någonting, inte läst en bok, inte gjort gått på någonting, då blir jag så här lite nervös när jag hör det.
Ja, men det blir jag också. Det är jag menar, att jag tror man behöver förbereda sig lite grann i alla fall. Att man ändå behöver förstå att det handlar inte om att gå till läkaren, utan det gör nog rätt ont.
Ja, det gör nog rätt ont. Det gör det. Sen är det bara förhållningen till det här, mentala förhållningen. Ja, jag tror jag ska läsa en annan bok. Alltså jag brukar ju predika för den här Att föda av Gudrun.
Men den har jag läst. Jag tycker den är jättebra.
Ja, den är bra. Den tycker jag vi kan tipsa om till alla.
Ja, den är faktiskt sådär.
Men nu vi har ju snackat om att göra studier nu här för att fota magen. Men hur nu ska du väcka, är det rätt att du har väckt 38 eller 37?
Ja, nej, 38 idag tror jag. Jag går in i 38.
Och hur har hela graviditeten varit då?
Alltså, först när vi pratade om att göra den här podden, så tänkte jag så här, gud vilken tråkig podd det här kommer bli. Jag kommer bara, gud, allting är så fantastiskt, det är så härligt och inga fel, jag har inte varit sjuk och jag har mått så bra. Men sen när jag tittar tillbaka och började fundera lite och läste lite vad jag skrivit så här, så jag har ju haft en jättejobbig graviditet den första halvan. För det första hade vi rätt svårt att bli gravida, och sen när vi väl blev där så var det liksom, i alla fall de första 8 veckorna var fruktansvärt. Jag blödde jättemycket och trodde att jag hade fått missfall var och varannan dag.
Och det är inte så kul när man har gått igenom sådana här, visst var det IVF ni gjorde?
Ja.
Ja, det är inte så kul då.
Nej, verkligen inte. Och sen att man, man har liksom inget att ställa in sig på. Alltså får man ett missfall så då får man det här hänt förut, och då får man liksom landa i det, så får man vara jätteledsen och så får man ta till sig och så går man vidare. Men när man hela tiden växlar liksom.
Ja, just så menar du, att det inte händer på riktigt utan bara går.
Nej, utan det var liksom småblödningar. Och...
Nej, men fy vad jobbigt.
Jag levde på familjeliv då, kom jag ihåg.
Det var liksom... Du var hittat på alla jämt, satt hos honom i köket eller vadå?
Ja, men med att man fick liksom informationen med andra haft där. Som så inte var den stela läkarinformationen. Liksom.
Men när du sajter familjeliv?
Ja.
Ja, just det.
Och fick läsa om att man söker blödningar där, då kan man ju läsa i flera år om man
vill. Ja, men gud, är det så?
Ja, det finns mycket som helst. Ja. Och man kom fram till ganska snart att ungefär 50% så är missfall. Det. Och 50% så är det helt normalt, bara en blödning.
Ja.
Vi var inne på akuten första gången i vecka 5. Jag hade så otroligt ont, de trodde att jag hade utomkvens havandeskap, heter det. För jag hade så himla ont på vänster sida. Så då åkte vi in på grund av det. Och då kunde hon bara se att det var så hemskt. Det är så viktigt för en. Jag tror liksom inte man som läkareperson förstår hur otroligt viktigt det är att det finns kvar i vecka 5. Som det var för mig, för oss. Och då sa hon, så hon kollade på äggledaren först naturligtvis. Under undersökningen, så säger hon så här efter honom. Jag kommer ihåg att jag hörde min röst när jag sa så här, finns det något i livmodern kvar?
Ja.
Och sen så sa hon, ja, nej. Eller först hon bara, nej, det gör det nog inte. Och sen efter ett tag så hon bara, jo men vänta, här kan vi ju se att det är en... För då är det liksom bara som en, ska man säga, en förtjockning eller massa så här. Så då var det kvar. Men då, det är ingenting man vågar hoppas på. Det blir väldigt så här.
Jag förstår, ja.
Och sen så var det samma sak efter någon vecka igen. Fick vi åka in akut igen.
Jesus. Och då är det ultraljud varje gång då?
Ja. För att de kan liksom tydligen inte se, för att ägget växer liksom i en viss takt, och de kan liksom inte se helt om det är i äggledaren eller inte. Vilket också är konstigt när de ändå sätter in ägget. För IVF så tar man ju ägget och stoppar in i livmodern.
Ja, just det.
Men då kan det tydligen ändå gå tillbaka till äggledaren. Ja.
För det är väl det, skulle du kanske förklara för en del som inte vet, okej, vi kan förklara i alla fall vad det är. Det handlar utom kvedets havandeskap heter det. Det är alltså att, att ägget börjar växa helt enkelt, när det fortfarande inte kommit ner i livmodern. Och ibland så kommer ni utanför livet, alltså när de ramlar, det är ju ändå, de hoppar ju lite mellan äggledarna.
Ja, och de rör på sig.
Ja, de rör på sig. Så att det blir
nej, men det är att ägget vandrar tillbaka, för min, det hade ju varit att ägget hade vandrat tillbaka till äggledaren och börja växa där som ett embryo. Och då går äggledaren till slut sönder.
Ja, det är jättefarligt. Så man måste, och då får man ju otroligt ont och då åker de in. Och
ja, precis. Så får man, och de är väldigt uppmärksamma på det. För jag kom in när jag ringde in första gången och sa att jag hade ont. Så var det så att hon bara... Då trodde jag att hon skulle säga, ja men var hemma lite. Ta en Alvedon och får se vad som händer. Men hon bara, nej men du får nog åka in på en gång så vi får titta.
Ja.
Och så var det när jag fick likadant en vecka efter. Men då fick vi se hjärtat slå.
Ja.
Och det var ju helt fantastiskt.
Ja.
Att man, och man såg det så tydligt också. Jag kommer ihåg min man sa så här, är det där vad jag tror att det är? För det var liksom så, som elektriska impulser på,
just det,
på
skärmen. Liksom. Är det helt otroligt?
Ja, men jag var jag är ju väldigt känslomänniska. Men jag var väldigt stel. Jag var så här, ja men vad bra, då kan du kolla på äggledaren igen.
Ja, men det ser.
Var som en helt annan person.
Det ser konstigt, jag minns nu, jag snackade med några igår som inte har gjort väldigt tidigt. Men jag tror att vi som har gjort såna här, för jag gjorde ju makeinsemination på Sofia hemma i Stockholm, och jag tror vi som gör sånt där liksom får ett väldigt tidigt ultraljud för att se att det har tagit helt enkelt. Och det gjorde ju, av din tråkiga anledning gjorde du flera tidigare också, men jag blev kallad för en tid för att kolla allt, att det blev barn helt enkelt alltihopa. Och då så såg jag hjärtat, men jag kommer ihåg, för mig var det väldigt, Michael, min man, blev väldigt rörd, men jag var väldigt personkopplad, jag kunde liksom inte, för jag kunde inte fatta att det var på riktigt liksom. Det kunde faktiskt inte göra.
Nej, men så var det för oss också. Vi åkte tillbaka i vecka 8 tror jag. Ja. 11 eller 9.
Ja.
Och då hade jag sån superångest, för då var jag helt säker på att bebisen hade dött.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag sa det till henne innan, så att jag har sån ångest, jag kan inte prata. Liksom.
Mm,
hon var så duktig, för hon, direkt när hon gjorde en undersökning, så hon bara, fortsätt leva, det var först hon sa.
Ja.
För att jag skulle kunna slappna av. Och då var min man väldigt, väldigt rörd.
Ja.
Men jag var precis som dig, var ganska...
Ja, svårt.
Det kom sen.
Man är som man är liksom. Det är mycket det mentala, hur det funkar, hur man liksom hanterar saker och ting. Och det går inte att förutse, utan man är det som det är. Jag kunde inte riktigt fatta att jag var bebis förrän typ vecka 38 någonting. Alltså helt galet.
Men jag har fortfarande inte förstått det. Men jag kommer nog inte förstå det. Jag kommer nog bli chockad när de tar ut en bebis. Men gud, vad kom den där? Men jag kollar på massa så här förlossningsprogram nu. När en unge i minuten.
Ja,
och varje gång, det tycker jag att alla blir förvånade varje gång det kommer en bebis. Det är så mycket förlossning och ont och krysta och så här. Och sen helt plötsligt kommer en bebis. Det är som att alla bara, var kom den där ifrån?
Ja, det är
det bara barnmorskan som
är på. Men det är för stort. Det är för stort. Det är för helt ofattbart att man kan liksom göra en människa i kroppen. Det är helt otroligt. Det är ett mirakel tycker jag. Och det märker man ju, för vårt sinne fattar inte det. Framförallt, nu undrar jag hur det är för andra gångs faderskram. De har lite mer koll kanske än vi. Som är på.
Jag frågade min mamma, hon sa att det var mer verkligt med andra barn.
Ja, jag kan tänka mig det. En erfarenhet man har haft en gång. Och det är det som är skillnaden liksom. Ja, det är spännande. Jaha, så det var inte sån dans i början där?
Nej, det var inte så himla roligt. Och jag var väldigt orolig. Och sen, precis när vi hade fått gjort det här sista ultraljudet, då såg de också att det fanns en skugga i livmodern. Så jag antagligen haft två embryon som har fäst. Och det var därför jag hade blödit så mycket hela tiden. Så det var rätt skönt att få en förklaring i alla fall varför man blöder. Och var det inte lika skrämmande heller. Men sen så slutade det efter vecka.
Ja,
tiden och sånt där. Och sen har jag inte blödit någonting. Men sen kom ju Q-testet. Som också varit en total katastrof för oss. Och jag som hade läst så mycket, jag visste mycket väl att de kan ge ganska dåliga siffror och att man liksom har svårt att släppa det. Tänkte, jag vill ju ha ultraljudet. Jag vill se att bebisen levde. Så jag tänkte, jag struntar i de där siffrorna. Jag kommer bara och kul att se bebisen. Och det var ju jätteroligt. I den veckan är det väldigt kul att se. För de rör sig så mycket. Och man har liksom inte förstått att det är ett embryo där inne. Att det, liksom, att det är en liten person.
Nej, men gjorde du sådär att du måste ha gjort det? När du kollade sådana här scheman, nu ser den ut så här och nu ser den ut så här.
Ja, gud, jag har 20 000 appar och följer vecka för vecka, typ dag för dag. Och särskilt i början tycker jag att man var väldigt noga det där.
Ja, men det är så ofattbart, så lite kul att se. Och så, nu ser det ut som en fisk och nu ser det ut som en...
Ja, ja. Jag har den här boken Ett barn blir till.
Ja, men den hade
med jättefina fotobilderna. Ja. Men de är så otäcka i början. Det är liksom inget ansikte. Det är liksom bara så här...
Men det är så det är. Och grejen är att jag fick ju barn för 10 år sedan. Fast inga appar, kan jag säga. Och då var det faktiskt inte någonting sånt överhuvudtaget. Utan då var det verkligen... Det var förlossningar på... Nej, alltså, jag googlade ju ändå. Men just apparna som finns nu fanns inte. Och då var det den boken jag tittade i faktiskt. Och så fanns det en del tidningar och så här. Men ja, det är inte mycket. Ja, vad spännande. Men då satt du där och kände att det blev tryggt så småningom. Eller var du nervös hela tiden? Det började?
Men hela kubtestet kan man ju verkligen ifrågasätta. Mm. Jag hade ju... För det första tog de inte hänsyn till att jag hade gjort IVF. Och inte heller till att jag hade blödit. Så vi fick ju så katastrofala siffror, tyckte jag. Jag vet inte om vi fick en på 100 eller sånt där.
Det här kommer inte jag ihåg hur det ligger till med siffrorna. Det kanske ska ta en liten recap på.
Jag tror att det anses vara en hög risk. Det gör inte jag heller nu. Det behövs en faktor ut där. Men jag tror att det är hög risk om man har lägre siffror än en på 200. Okay. Tror jag, eller om det är 250. Så anses det vara en hög risk. Ja. Och då erbjuds man moderkaksprov. Eller fostervattensprov. Och båda de... Alltså, jag tror inte att missfallsrisken är så stor, men har man haft den historien som jag hade, så var det helt uteslutet.
Ja,
det räckte med en sån här jättejobbig Google-historia där hon med ett friskt barn hade gjort fostervattensprov och började läcka och barnet hade dött. Och, du vet, så här, och sen fått beskedet, och man hade inte stoppat beskedet, utan det kom liksom 2 veckor efter missfallet, så fick hon då så här: ditt barn har inte Down-syndrom eller trist. Ja, och då kände jag så här, nej, men då, jag kan inte. Och jag vet inte om jag hade gjort abort heller om det hade haft Down-syndrom, vad det vi fick i höga siffror på. Sen finns det ju andra kromosomavvikelser som gör att barnet inte överlever.
Och
det vill man ju faktiskt veta, för annars går man ju med det här barnet. Om det inte har någon chans att överleva utanför livmodern, så vill man ju veta det så tidigt som
möjligt. Ja, självklart. Vet du vad, det här är så intressant att komma in på den diskussionen, men det kan vi inte lägga hela tiden på. Men det är verkligen, det blir ju mycket stora livsfrågor. Så fort man blir gravid så händer det ju mycket med vilka saker man måste förhålla sig till. Och det blir en helt annan liga plötsligt på hela livsgrejen. Mm. Och det är en av dem. Och det är verkligen intressant det här. Men nu finns det de här NIPT-testerna ju.
Ja, vi gjorde ett sånt.
Gjorde ni?
Ja, det gjorde vi. För jag kände så här, då hade hon liksom redan, och vet, hon, när barnmorskan, hon gjorde säkert ett underbart jobb, men hon kom in och la huvudet på sned och sa, ja, vad tråkigt det här blev, när barnet såg så fint ut på ultraljudet. Men vi var ju jätteglada, vet, vi hade ju sett vårt barn och det rörde på, alltså det var liksom, det var en så stor upplevelse för mig, min man, så vi var ju helt höga på den här lyckokänslan. Och sen så kommer hon in och lägger huvudet på sned, hon har fått mina siffror, och säger, ja, det här blev ju inte så bra nu, vad tråkigt för er. Och liksom den känslan, det var ju en total krock. Och jag kunde inte släppa det. Jag kunde liksom inte, jag var tvungen att veta. Och hade barnet haft Down-syndrom, så är inte säkert att vi hade agerat på det. Men jag ville ställa in mig på det och jag ville veta.
Men det var liksom som att... varför vill du veta mer än så?
Jag ville veta om det hade Down-syndrom eller inte.
Ja, men NIPT-testet kan man ju se det, vad jag förstår.
Eller? Ja. Men vadå, vi valde att ta NIPT-testet.
Jag förstår, okej.
Okay. För att jag kände ju så här, jag kan inte utsätta barnet. Alltså jag kan inte, jag får ett missfall på grund av moderkaksprov eller fostervattensprov. Då kommer jag aldrig förlåta mig själv.
Nej, precis.
Så att det går inte, i så fall får vi leva i oss. Då får vi vänta tills barnet kommer. Mm. Men sen så googlade jag jättemycket och så hittade det här NIPT-testet. Så vi, och jag, det var ju också... Då fanns det ju bara en, jag vet inte hur det är nu, det har säkert gått framåt jättemycket, men det fanns bara en enda barnmorska som gjorde det här testet.
Jag tror det finns 2, alltså det är inte många, men en är här.
Och de hade kär på typ 4-5 veckor, det kan man ju inte vänta, det går ju inte.
Ja.
Så jag ringde ner till Göteborg och fick ett provkit skickat till oss.
Jaha.
Jag kan säga att det är väldigt dyrt också, det är det som är tråkigt.
Jag
tror att vi betalar 7 000.
Ja.
Och så fick jag gå ner till min vårdcentral och säga, hej, skulle ni snälla, kan ni hjälpa mig att ta ett prov? Och så gjorde de det, och så skickade man tillbaka det.
Ja, just det, det är allt vad behövs.
Och så fick vi det svaret efter ett tag. Och då kunde man ju välja om man ville ha, det var där man kunde blanda upp det med lite glädje, man kunde välja om man ville ha, få reda på könet då.
Ja.
Så jag försökte att fokusera på det så mycket som möjligt då.
Ja.
Och inte så mycket på om hon hade Down-syndrom eller inte. Och sen så kom det där, det var jättebra, men sen kom det där på mejlen sen, hur stod det baton. Att det var låg sannolikhet. Det är väl inte 100% säkert, jag tror att det är 9,3.
Men det är ju ganska hög säkerhet, det är bara det.
Ja, ja,
vad i livet är någonsin 100% säkert?
Ja, jag tänkte säga det, skulle ju svinga roll. 99,3, men det tar jag.
Ja, men no kidding liksom.
Ja, och så fick jag reda på att det var en liten flicka. Men det, först, hon hade skrivit i mejlet, hon var sina gulliga vänner, hon hade skrivit i mejlet först att det var väldigt låg sannolikhet att hon hade Down syndrom.
Oh.
Eller någon annan kromosomavvikelse.
Oh.
Och sen så hade hon skickat med post det här med vilket kön hon hade.
Jaha.
Så det tog någon dag extra. Och jag var så, för att jag hade ställt in mig på att det var en tjej. Jag var helt säker på att det var en tjej.
Oh.
Och då när det blev så här att man, nu kommer vi få svar på om det är en flicka eller inte. Oh. Så var det som att jag visste inte hur jag skulle hantera om det var en pojke. Inte för att jag inte ville ha en pojke, utan för att jag var så säker på att det var en flicka.
Ja.
Så jag kommer ihåg att min man fick, jag satt och höll för öronen och ögonen medan alltså han öppnade det där. För att jag var så nervös.
Men snälla, vad roligt. Och så var det en tjej.
Så var det en liten tjej. Jag hade blivit väldigt förvånad om det inte var faktiskt.
Det roliga är, det här är, det kan ju helt klart vara en efterkonstruktion, men jag minns, eller jag vet, det är inte så, kanske fel uttryckt, men jag minns att jag, när jag tittade på provstickan, graviditetsstickan, så såg jag det där plusset eller vad det var, och då kände jag mig en gång att det här är en tjej. Och det är klart, det kunde ju varit var som helst, men det kändes så verkligen. Och sen var det ju en tjej då. Men det var lite kul tyckte jag att jag fick den känslan. Och då undrar jag ibland om man får den känslan för att man är tjej själv. Och det känns liksom konstigt att man skulle ha en pojke i sig. Det har man ju för sig haft ibland, men på ett annat sätt.
Men
förstår du att det är det, att man själv är tjej. Och känner att det måste ju vara
en tjej. Min man var ju också helt säker på att vara en tjej.
Alltså var det? Ja, du ser. Ja, okej. Okay.
Ja,
jag vet inte vad det där är för någonting, men jag hade också rätt. Så var det.
Ja.
Vad roligt. Men, ja, men den här resan, ibland tänker jag faktiskt också så här när jag pratar med folk om gravid. För jag hade ju en, första gången jag pratade med en gravid, det var, det måste ha varit, det var ju min kusindotter Linn som blev gravid samtidigt som jag startade den här podden.
Just det, Linn, jag har lyssnat på,
ja,
din podd.
Mm. Och Linn då var jag med henne, jag pratade med henne första gången väldigt tidigt och hon, jag frågade om hon var okej att prata. Man vet ju aldrig hur det ska gå när det är tidigt i graviditeten. Men det vill hon väldigt gärna göra. Det är jag jätteglad för. Det fick vi liksom lite följetong på henne i olika veckor. Och jag tänkte liksom att det här vill ju alla höra hur det är för andra. Och det tror jag fortfarande på. Men ibland så har det blivit så att det har blivit liksom lite, vad ska jag säga, dramatiska historier. Åtminstone på sistone tycker jag verkligen lite dramatiskt här på Magpodden. Och då tänker jag själv så här liksom, men vill folk höra om graviditet? Och du kan ju svara på det, du som är gravid. Vill man höra hur andra har det i graviditeten?
Jag har ett jättebehov av det. Jag har haft det hela vägen. Och jag är så himla glad för alla de här. Men både för podcast som finns. Och att man kan googla saker och läsa i timmar.
Ja, man kan.
För att både det här med kubtestet. Och man får liksom ta del av andra människors historier och med så jag är en sån person, men jag tror inte att alla är det. Jag vet ju vissa som säger så att jag vill absolut inte ha information om någon förlossning som har gått dåligt.
Nej, det skulle inte
heller. Jag vill ha all information, så jag vill ha det. Jag kan väl sortera det själv.
Men kan man tycka att graviditetshistorier är så här, men nu har jag hört det där, nu går vi vidare. Nu väntar vi, så förstår att det inte är. Men jag tycker själv att jag älskar ju att prata med alla situationer och höra hur det har varit, men jag vet inte, jag bara fick en känsla häromdagen att
men jag vill prata jättemycket om sånt. Jag tycker att det är jätte intressant. Och det är lite därför jag gör det här också, för att jag själv har verkligen knarkat information.
Ja. Jo, men det gör det.
Så då vill man ju liksom bidra till det. Men det har varit liksom som, jag har följt den här, varje gång det har stått något i en app så har jag liksom gjort det veckan efter. Det har liksom varit helt, både fysiskt och psykiskt. Så var det någon vecka det stod så här, nu börjar man ställa om från att vara gravid, när gravid har varit i fokus, till att jag ska gå igenom en förlossning.
Ja, just det.
Och veckan efter så började jag liksom, innan hände det, jag inte alls var så intresserad av förlossningshistorier. Men veckan efter då var det som att det skiftade liksom.
Just det.
Så att från att ha läst jättemycket om graviditeter och så. Mm. Så det har varit, men de 12 första veckorna var riktigt, riktigt jobbiga för mig. Och de var jobbiga för att man, alltså hormoner är ju hormoner.
Ja,
men jag var inte ens glad, tror jag. Alltså nej, jag kände bara att jag var extremt trött.
Ja, och, precis, kommer ihåg det.
Gud, och lite ledsen.
Det här är så intressant för att man, det är ju en del som, det blir mycket bilder. Framförallt när man ser såna här vackra gravidbilder såna som både jag och mamma Sandra tar. Och så tycker man att, vilken bliss, liksom, vilken välsignat tillstånd som man sa för. Mm. Men själv så när jag mår illa är lite sur så här, och tycker att ha så jävla välsignat var det väl inte. Och liksom, och jag tror att det här är någonting som förvånade mig, att jag var inte heller glad. Jag kommer ihåg att jag kände att jag inte tyckte det var en speciellt trevlig upplevelse. Jag mår illa typ 3 månader, men det är ganska vanligt att man illa i början. Mm. Och det mår illa till stackars dem rakt igenom. Men att man inte, det var inte speciellt. Alltså i början så är det inte så kul. Alltså det är
inte, nej, det är inte roligt, nej, alls. Nej. Och sen just den här missfallsrisken som hela tiden, i alla fall för mig, hängde över mig.
Du hade den redan också.
Ja, och var orolig konstant. Och just det här, den här katastrof. Alltså skulle barnet ha dött i min mage. Alltså det skulle vara en katastrof för mig.
Ja,
att det var så svårt att stänga av de tankarna.
Det var det.
Men sen så, sen i vecka 12 så någonstans så står det typ att nu kommer man gå in i ett annat hormontillstånd.
Ja,
okay. Och mycket riktigt, då kommer ju det här, ja men gud, vad ska man kalla det? När allting bara är helt okej. Okay. Man är liksom som en egen liten bubbla och det spelar liksom inte så stor roll vad som händer. Och, jag vet att jag jobbar som lärare och då, när man har jobbat med kollegor som har varit gravida här så känner man bara, men bara 17, skärp dig. Mm. För de kan vara så här, typ, det är någon som slåss och de bara, ja. Det där löser sig. Att de liksom, det är ingenting som rör en. Man är liksom i en egen, egen liten. Vi fick en stor vattenläcka då, vilket var lite tokigt eftersom vi precis hade köpt och skulle sälja vår lägenhet.
Oh.
Så Sebastian har ljudet här så tror inte han mer plingande.
Mm.
Nej, och jag var typ glad. Min man var helt förstörd.
Ja.
Och jag kände såhär, kommer vi sova på vardagsrumsgolvet, vad mysigt, vi kan nog ha en picknick där. Jag var helt obrydd. Vi bodde på hotell i liksom 5 veckor med våran katt. Jag var helt obrydd, det var inget som spelade någon roll.
Nej.
Och väldigt såhär nöjd med allt. Var jag en åt, allting var gott och det var liksom...
Vad bra!
Ja. Och det är först nu som det faktiskt har försvunnit lite. Ja. När det börjar, så här, man börjar gå på ett slutet så känner man att... Så, alltså den här mellandelen, och det är därför jag, när jag ser tillbaka på graviditeten så känner jag bara, gud vilken bra graviditet jag har haft. Ja. Jag har liksom inte varit några problem, så glömmer man de här första 12 veckorna.
Ja, och det hade ju verkligen inte speciellt kul, men det var bara att du glömde dem då.
Oh, ja. Ja, men jag tycker att det är lite så. Jag lyssnade på någon som hade gjort väldigt mycket... Alltså att göra en IVF-process är ju jättejobbigt.
Ja.
Och de hade gjort flera stycken och det hade liksom varit väldigt tufft för dem. Och så sa han att den sekunden de fick reda på att hon var gravid så var det som att inget av det här hade hänt.
Mm.
Och lite så är det faktiskt. Att man, en graviditet och det här med barn och förlossning och så här, jag tror att man tvingas att vara i nuet. För att det händer hela tiden saker.
Ja.
Magen växer, det går framåt och hon rör på sig. Och det blir liksom hela tiden nya saker att det händer sånt.
Så är det. Vet du, jag hade ju också, då igen på hon, absolut allra första samtalet på Magpodden var faktiskt en vän till mig då, som var höggravid i det läget, var en vecka kvar och hade gått igenom IVF. Och vi pratade om det också, men hon sa till mig då, vilket jag inte kunde fatta förrän hon sa det, att men det känns som att det var då. Nu är jag gravid, nu är det dag.
Liksom.
Nej, det är som en upplevelse som väldigt, det tog upp hela deras liv. Jag var ju med dem i det liksom, och visste och fixa grejer omkring dem när de kunde åka in akut och grejer. Och det var en ganska stort trauma. Hon var jätteledsen när det inte funkade. Och, alltså, det är ett stort trauma omkring alltihop det där.
Jag tror att traumat ligger i tiden. För att hade någon sagt till mig så här, du ska gå igenom de här processen under ett år.
Mm.
Och sen så kommer du bli gravid. Då hade inte jag, då hade jag gjort det. Utan att något särskilt dåligt, tror jag.
Ja.
Men det är just det här att man inte vet om det kommer funka.
Nej, just
det. Och trots att det är så höga siffror och vi hade väldigt goda förutsättningar och så här, så är inte den garanti.
Nej, det är det.
Och det ställer så mycket andra, det kommer så mycket, otroligt mycket andra frågor. För att jag som jobbar med barn blir så här, ska jag leva hela mitt liv utan att få vara förälder någon gång?
Ja.
Och det är den frågan som ställer till det.
Det tror jag också, du har helt rätt i det.
För man, jag kan vara utan barn ett tag till. Jag skulle klara 5 år. Nu tillåter kanske inte min ålder där.
Nej.
Men jag skulle klara 5 år lugnt utan att bli förälder. Utan att sakna ihjäl mig. Eller längta ihjäl mig.
Men däremot inte alltid.
Nej, inte för alltid.
Nej.
Jag tror, och sen så börjar man så här, jag skulle gärna adoptera. Men också där är en väldigt osäker process. Särskilt när man är lite äldre.
Men vet du vad, det här är ju intressant. För att jag började ju också fixa, eller försöka få barn sent. Vi började ju, min mamma var ju på mig, jag gifte mig ju sent också. Så jag var ju sent ut överhuvudtaget. Och då så sa min mamma, nu måste vi försöka få barn på en gång. För det kanske inte går på en gång. Tänkte jag, men tänk om det går på en gång. Och vi är ju inte alls redo för det. Ja, idag är vi inte välsignade med världens bästa linje. För det har blivit lite avbrutningar och sånt där. Men jag håller just på att berätta om det här med att börja sent med alltihopa. Och min man och jag, så vi helt enkelt bestämde oss för att vi tänker inte börja försöka förrän vi är redo att få barn. Helt enkelt. Och helt otippat så tog det 6 år. Nu var det ju omständigheterna att jag bodde i USA, ville jag inte ha barn där. Så kom vi hit, så hade han kulturchock. Och sen var det, ja, du vet, det var vanligt sådär. Men sen när vi startade så var det verkligen så att jag var redo. Och hade inte så mycket problem att vi fick lite hjälp. Men jag berättade det här för vi pratade om någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men det här var liksom min historia. Jag kommer ihåg att jag tänkte. Jo men just nu vet jag precis vad det var. För du pratade om adoption.
Mm.
För när vi hade bestämt oss för att. Nej men vi tänker inte börja förrän vi är verkligen redo. Då fanns det ju självklart med i det beslutspaketet. Fanns det ju med att det kanske inte funkar.
Mm.
För vi var ju äldre då. Liksom. Och då hade jag alltid hela mitt liv trott. Att jag skulle tycka det var helt okej med. Spermadonation. Förstår du? Alltså jag hade massa varianter på sätt att få barn som skulle vara helt okej för mig. Adoption, spermadonation. Och när vi kom till kritan så kunde jag inte ens tänka mig att köra spermadonation. Visst, var det det?
Nej, det där är jättekonstigt. Att man tror att man vill så mycket innan man verkligen, ja. Innan det ställs på sin spets.
Ja, verkligen, jag blev jätteförvånad. Och det här tror jag också är grejen, att man vet inte hur man ska reagera, hur man ska tycka och känna. Förrän man verkligen är där. Och det är stora livsfrågor. Men för mig kändes det bara totalstopp. Kunde inte föreställa mig att göra det överhuvudtaget. Då adopterade jag hellre. Så liksom.
Jag tycker att det var mycket så här, andra känslor också runt som att man hade hört innan att man har problem att bli gravid. Så det är många kvinnor som upplever att man är... Ja, men inte feminina eller inte kvinnliga.
Mm.
Och det är liksom, jag kommer ihåg när jag första gången hörde det så här, så var det helt absurt. Varför skulle man känna sig som mindre kvinna för att man inte...
Ja.
Det är jättekonstigt. Men den känslan kommer också smygande.
Mm.
Att man liksom inte riktigt kan eller att man inte... Det finns så mycket sådana där saker som innan man utsätts för dem så har man ingen aning.
Nej, precis. Precis.
Jag
minns faktiskt den här känslan också. Att det skulle vara ett misslyckande att inte kunna bli gravid. För vi provade lite grann i alla fall innan vi liksom fick hjälp. Och det gick ganska fort ändå på andra försöket. Med makeinsemination så funkar det. Men det finns ju de som går igenom mycket, mycket längre. Så vi höll inte på så länge. Men det är klart att de tankarna hade jag med. Att jag inte kunde bli gravid. Att det fanns ett misslyckande i det, absolut.
Mm.
Ja. Men det är panikkänsla. Sen tror jag liksom att ja, det är tråkigt. Och här får vi fokusera på det negativa då.
Ja, men jag måste säga att hela den här IVF-processen. Jag var så himla optimistisk från början.
Ja.
Och vi gjorde ändå 4 försök.
Ja.
Och utan att vi egentligen hade några problem. Anledningen till att vi fick göra det var bara för att jag sa att vi hade försökt riktigt länge. Och att vi hade ju försökt då. Ett år innan vi kom igång. Och för att jag var gammal. Att jag var 35, över 35 så fick vi. Men jag måste säga att jag är glad att vi har gjort det. För vi för oss, alltså i efterhand, glad och glad.
Mm.
Nu blev det ju ett barn av det här så det är jag jätteglad för.
Mm.
Men att det är mycket erfarenhet i. Och vi... Jag tror att många som går in i en förlossningssal som par aldrig har varit med om en utsatt situation på det sättet. Man blir så avklädd i de här situationerna.
Ja.
Och jag tror att man inte ens har gjort det tillsammans.
Ja.
Jag kommer ihåg att vi började så här, du vet, med gynundersökningarna. Det var en stor grej för mig. Trots att jag var 35 så var det så här, okej, ska jag ge gynundersökning? Jättejobbigt.
Ja.
Du, efter de här 4 försöken, man tar ju av sig i farten. Liksom.
Ja,
det finns liksom ingen sån känsla kvar alls.
Utan nej. Nej, men verkligen. Det blir en helt annan förhållningssätt i kroppen överhuvudtaget. Liksom, med
alla
såna grejer, precis. Nej, men visst alltså. Men jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är mirakulöst det här. Att det kan bli barn av någonting överhuvudtaget. Och sen så tycker jag att det är så intressant. För att man kliver in i en... Men så, alltså bli vuxen, det är många liksom... ska man säga, många, man går igenom många dörrar till erfarenheter och blir klokare och visare av allt möjligt. Men det är ju utmaningar och svårigheter som verkligen får en att växa till. Och det vet ju alla om, det är en klassiker, men det är ju så, verkligen. Och då kan det förstås vara en utmaning och erfarenhet och svårighet att inte bli gravid också. Det kan man också växa av och bli, liksom, få ett lagre vuxenhet till, liksom, på det. För med åren kommer det ju liksom svårigheter. Men visst är det så när man ser tillbaka. Det är väldigt få saker som... Det finns sådana saker. Men det är väldigt få saker och upplevelser som när man ser tillbaka och känner att det där var för dyrt. Den erfarenheten, ja, jag blev klokare och visare, men det var för dyrt, liksom. Och det händer ju ibland också. Att det inte var
det är väldigt sällan.
Men det är väldigt sällan, inte precis. Matris. Efterskott så märker man att det var en erfarenhet som ändå berikade på något sätt. Åtminstone efterskott kan man nog se tillbaka på många sånt.
Ja, sen kan man behöva mer eller mindre tid efter det har hänt. Att liksom smälta och ta in och landa lite och få lite distans till det. Men det blir för precis efter den här IVF-processen så var ju det. Men det blir så mycket dramatik runt på något sätt. Man går liksom in i det här lite stackars mig, jag ska ta sprutor och det går. Att man, det är lätt att fastna i något slags dramatiskt förhållningssätt till det man själv går igenom. Och som blir lite löjligt när man har gått ur det.
Ja, okej. Det kan jag tänka mig.
Att man känner sig, men herregud, det kunde väl bara slappnat av. och litat lite på processen. För det hade ju liksom oddsen med mig just där. Men det är för stort på något sätt. Det är för stort för att göra så.
Absolut. Jag tror att, och framförallt när man inte har kommit... Alltså det här är grejen. Man vet ju inte hur det är i ett senare skede. Man är i det skedet man är nu. Och då spelar man på de erfarenheter. Alltså man funkar ju som man funkar. Där man är nu. Så är det ju. Och det är klart att när man ser tillbaka på det så kan ju det saker verka lite så löjligt. Eller åtminstone att man undrar varför man tänkte på det viset. Men det är lätt att efterklok, liksom. Så är det ju. Man har bara de erfarenheterna och de kunskaperna man har i tillfället. Jag är en stor Oprah-fan. Och en del... som jag pratar med här som är 22 som inte ens vet om det är. Men det är en väldigt stor och klok och en kvinna som gjort mycket gott i USA, Oprah. Och jag kommer ihåg att hon brukar alltid säga when you know better, you do better. Och det kan ju vara när man har klantat till det. Det behöver inte alltid vara det handlar om. Men jag känner ofta det att man är där man är i sitt tillstånd. Och man kan bara reagera på de erfarenheter man har. Och sen så kan man se tillbaka på sig själv och tänka att det där utvecklades jag ifrån, tack och lov. Kanske.
Om det är men absolut. Det så.
Ja. Men då har du helt enkelt kommit till, du börjar närmare målsnöret här nu då. Alltså nu, du hade verkar på natten, du berättade om din syster som hade det en hel vecka. På natten hade hon verkar, på dagen var det normalt.
Ja, det är fullt, nu har jag hunnit googla lite också. Men det är fullt med människor som jag har så kanske 3 veckor. Så hon kanske blir ett augustibarn i alla fall. För nu har det varit så här, mamma bet, hon kommer aldrig snart. Men jag är inte så säker.
Nej.
Jag tror att det kanske är så här. Men jag känner att det är rätt skönt också. För jag tänker att livmodern tränar. Så att det blir bra, att det är bättre då.
Ja, just
under förlossningen säkert någon idé bara. För att det finns ingen fakta bakom det här uttalandet överhuvudtaget. Men jag känner att det är så. Att ju mer jag tränar, ju bättre blir det.
Ja, men vad bra. Ja, men det
för jag vill inte ha en utdragen förlossning. Det är lite min skräck. Jag har väldigt få skräck. Men just det här att få ligga i 48 timmar och inte sova. Och
det vill man inte. Men jag tror, alltså, där tror jag också faktiskt. Och återigen, jag säger det. Det var ett tag sedan jag sa det nu faktiskt. Men jag sa det ganska ofta i början på de här inspelningarna. Att det här är inte faktarutan. Utan vi bara pratar rakt ut på det som vi tror är sant.
Ja.
Och jag måste säga att jag tror verkligen att avslappningen är total key. För då kan kroppen liksom öppna sig. Och det är, man kan inte hålla på att hålla emot. För att man måste försöka slappna av på något vis. Och som sagt, helt och tillfället att inte hålla kroppen.
Ja. Jo, men jag håller med. Och jag tror också det. Jag tror att, och det ligger en logik i det där. För att om man blir rädd. Vi säger att det här var för många 100 år sedan. Och man skulle föda i någon grotta någonstans. Och så skulle det komma något rovdjur. Då måste man ju rädslan ha en funktion att stänga av förlossningen. För att man ska kunna ta sig därifrån. Så för mig är det väldigt logiskt att rädsla inte kan vara med i. Men det är ju alla typer av... Jag märkte nu när jag fick så här... När de börjar komma tätare verkarna. Typ, man blir ju väldigt exalterad. Och det är ju inte heller en sån här toppenkänsla för kroppen. Det är inte ett lugn i alla fall. Men det är svårt att inte bara...
Ja, när man blir ju... Känslan blir så...
Inte bli jätteglad att det ska komma igång.
Det är klart det ska vara bär. Alltså det, för mig var det så mysk och vattnet gick och så hände ingenting på två dagar. Det var ju jättekonstig upplevelse faktiskt.
Att, ja, det förstår jag. Det var ju väldigt det så här, tror jag lite lurad.
Ja. Ja, men det var så här som att, aha, men okej. Och det här med att när vattnet går för folk till höger, det hade jag en del, måste de ju ta hål på hinnorna. Det är väldigt varianter på det där, alltså.
Men, det är så ovanligt att vattnet går först här.
Ja, tydligen. Och jag kommer ihåg, det var så intressant, för jag kommer ihåg att jag låg och sov nämligen. Det var typ på ett väldigt, väldigt tidig morgon. Mm. Och jag låg och sov, och jag kände, det här är jättemysko, men det är som att det knäppte till, liksom. Man kände knäpp i kroppen.
Mm.
Och sen bara kom det vatten. Och jag kom att jag typ stack rumpan utanför sängkanten. Så det mesta kom liksom på golvet. Och att jag kunde göra det. Jättefascinerande.
Ja.
För det kom ganska mycket vatten.
Att man liksom ens kan röra sig. Att man jag ska flytta mig i sängen.
Och liksom. Jag sa då så. Jättekonstigt. Så att jag, vi åkte ju in till förlossningen då. Och försökte torka upp en del. Och så kom det mer. Det är helt fascinerande än vattnet. Och min mamma kom sen och hjälpte oss. För hon kom in... och torkade upp dem så att man det luktade liksom fostervatten i hela lägenheten när de kom.
Jag säger att det luktar hav.
Tydligen, jag kommer inte ihåg det var det. Ja, det är sådär. Ja, men det är väl kanske ur havet då som vi går omkring och bär på. Ja,
ja, varför inte?
Det är spännande. Och sen så ska vi prata med dig igen när du har kommit ut på andra sidan. På förlossningsfredag. Ja, förlossningen. Det är spännande. Ja. Så vad säger du? Vad skulle du, om du skulle ha, beskriv din, nu ska vi få höra på din drömförlossning, beskriv den. Hur skulle du vilja ha det från början till slut? Berätta.
Ja, jag har ju varit så att man ska inte hålla på och sia så där för att, eller både och. För att om man gör det så kommer man jinxa det på något sätt.
Men det finns ju en vetenskap av liksom affirmering. Så det är bara
ja, jag vet. Och sen är det andra sidan där, den här, att man har en idé så blir det så. Men, ja, nej, men jag vill vara hemma så länge som möjligt.
Mm.
Jag vill liksom, jag vill ta en ganska stor del av verket. Jag är inte dugg rädd för att föda i hallen.
Nej, okay.
Eller i en taxi. Ja. Av någon anledning så är jag inte det.
Nej.
Utan jag tror att det kommer ta lite tid. Och då vill jag helst vara hemma. Jag trivs väldigt bra hemma. Och lyssna på lite lugn musik. Ja. Och sen, jag tycker att det ska bli spännande att se vad alla pratar om.
Ja, det är faktiskt. Tänker du såhär, latensverkare i soffan, chokladask, sådär? Eller?
Ja, ja, lite.
Ja.
Och sen så tänker man att man åker in när man känner, börjar känna att man inte kontrollerar det riktigt.
Mm.
Och jag vill inte ha epidural och nu, men jag kommer ta det om jag blir rekommenderad att ta det.
Mm. Jag tror inte man blir rekommenderad så ofta.
Jo, jag tror att om man har väldigt starka verkar och de ser att man är väldigt smärtpåverkad.
Aha.
Och att man inte, att det blir utdraget.
Aha.
Så man inte har sovit på väldigt länge.
Jag fattar, just det. Så kan det vara kanske.
Och inte ha kraft att ta sig igenom liksom det sista stadiet. Och då kommer jag absolut ta, så rekommenderar jag mig att ta epidural, kommer jag göra det. Men jag kanske inte kommer fylla på fem gånger.
Men du kommer att komma in ganska sent, och du föreställer dig, men nu snackar du om drömförlossningen här. Och då kommer du in, och då, hur mycket ska du vara uppe när du kommer in då, tänkte du?
Ja, men typ helst 7 centimeter, för jag har hört att man blir lite knäppt där vid 7-8 och okay. Packa ihop och säger, ja. Vad tänker du göra det här?
Nej, jag vill se. Så gärna vill du vara bland professionella.
Ja, gärna över den, att jag ska vara lugn över den.
Då är du där, och sen så ligger du där och så är det 3 centimeter kvar, och hur lång tid ska de ta, tycker du?
3 minuter?
Ja.
Nej, men att det går relativt fort. Jag tror för mig är det viktigaste, kanske inte så mycket tiden och så där, och vad som sker när, utan att man känner att man, jag vill inte, att man inte får panik.
Ja.
Och att man faktiskt kan vara logisk i den här processen. Att man liksom kan tänka sig att men det har någon positiv känsla.
Ja.
Att det här, min livmoder gör så här för att min bebis ska komma ut.
Ja.
Jag kommer snart få hålla henne.
Ja.
Att man liksom har det kvar i huvudet hela tiden och inte fastnar i smärtan.
Men det är väl en bra bild. Verkligen bra bild. Försöka tänka på slutresultatet. Och ja, kanoners. Men det visst är det svårt lite grann. För man, för det jag upplever nu när jag pratar med dig om din drömförlossning, det är att det är svårt liksom att måla upp en riktig sån här, vad ska jag hoppas säga, rosa bild. Jag vet inte vad folk har för relation till rosa. Men alltså det här att det är en drömförlossning. För att ribban ligger ändå ganska lågt.
Ja, men det ligger jättelågt.
Ja,
jag hoppas det. Att jag klarar det.
Ja, ungefär så.
Men det är ju fruktansvärt. Men så är det ju så jag känner. Jag är liksom lite rädd att jag ska bryta ihop.
Visst är det så att man är ganska... Ja, men precis. Det är fascinerande tycker jag. För att man ändå är så osäker på vad man klarar. Och ändå så tycker jag att det finns så fantastiskt många berättelser av människor som klarar otroligt mycket. Så varför har man inte mer tilltro till att man klarar? Jag förstår, varför man är så rädd för det?
Jag vet inte. Jag tror att det där är något i vår kultur också. Mm. Men det här med smärta som jag tänker på jättemycket. Mm. Att man, vi liksom... Vi tänker att vi ska gå igenom ett liv helt utan både fysisk och psykisk smärta. Ja. Vilket är helt omöjligt.
Ja.
Och så fort det dyker upp den minsta lilla smärttendens så är den Alvedon eller psykofarmaka. Eller, ja. Alltså, vi vill inte ha någon. Vi är så himla rädda för smärta.
Ja, det,
och det är därför det här blir som en upplevelse som inte bara har med bebisen att göra, att få barn. Utan det här med någon slags självförverkligande att göra också. Mm. För just för att man ska gå igenom någonting som man vet gör jätteont fysiskt. Och är väldigt påfrestande psykiskt.
Och det är väldigt svårt att föreställa det innan. Och då blir man rädd. Och du har helt rätt i det. Jag snackar faktiskt med en barnmorska om det. Hon i Stockholm som bor nära mig som har NIPT-testet. Och vi pratade, vi snackade ett par gånger med henne. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket samtal det var. Men då pratade vi just om det här, sa hon. Att våra liv går ut på att undvika smärta hela tiden. Och att man välkomnar smärta är en av ondo. Och därför så gör man allt för att undvika, precis som du säger. Och däremot, och både mental och fysisk smärta. Och fysisk smärta är ju liksom nästan oacceptabelt. Det ska man bara inte behöva ha.
Nej.
Och ändå finns det tillfällen när fysisk smärta är bara närvarande. Det ingår i paketet och föda barn är ett av dem. Men vi är så ovana vid att gå in i någonting och välkomna en smärtsam upplevelse. Så mentalt så får inte vi riktigt till det innan. Och det blir mycket rädsla.
Och jag tror inte det där är bra alls. Jag tror liksom att, och särskilt kanske psykisk smärta, fysisk smärta är ju liksom, det är väl vad det är. Men,
jo, men det är också, alltså det är som en grej, jag tänkte som du, att psykisk smärta, att det är så tabu, och det är det verkligen. Det är ingenting som man pratar mycket om alls. Men alltså även fysisk smärta, för vi har så mycket möjligheter att ta bort den. Och de här som, sen finns det ju de som lider av sjukdomar där de har kronisk fysisk smärta. Och det kan vi inte ens föreställa oss. Men det finns ett förhållningssätt till det också. Och det är som att det är väldigt fult i vårt typ avancerade samhälle att man ska behöva ha ont någon längre tid överhuvudtaget. Men här är det ett tillfälle när man måste acceptera att här kommer det att finnas smärta med. Men i ett sammanhang, i ett annat sammanhang, det är en annan liksom, kontext på det. Och det här är någonting som liksom blir lite krock i skallen på många av oss. Liksom. Och det här är svårt att förhålla sig till. Det tycker jag är intressant.
Men det är också väldigt konstigt. För just när det gäller förlossningar och barnafödande och allt med graviditet också. Mm. Så är det som att man ska ta lite. Ja. Det liksom finns ett helt annat förhållningssätt vad gäller det här. Än vad det gör med andra saker inom vården.
Ja.
Så att jag vet, på ett sätt så tycker jag så att det är klart att vi måste lära oss i vår kultur att död också smärta, för döden är också väldigt, väldigt tabu.
Ja, idag har vi en utmaning med tekniken, Kristina, eller hur?
Ja,
verkligen. Just när jag snackade om döden, det blev för mycket med tekniken.
Jag har hört för mycket på internet.
Men det kanske var tecken till det. Vi kanske ska lägga ner nu, vad säger
du? Ja, precis. Men, vi kanske ska prata om de härliga sakerna som har varit.
Men det är väl så här. Det är ju som jag sa, det blir stora frågor så fort man kliver in i de här områdena. Mm. Och det är mycket att tänka på. Men jag tycker det är intressant. Det är intressant med förhållningssättet och vad man har. Och när vi pratade om din drömförlossning så märkte jag jäklar vad lågt ribban ligger. Man bara säger, jag vill bara klara det är allt.
Ja, men jag tror att det är för att det är så himla olika berättelser om förlossningar.
Ja.
Jag har vänner som när jag säger, jag vet inte om jag vill ta epidural. Och det handlar ju om att jag inte vill försena förlossningen.
Ja,
och att jag är jätterädd för att störa hormoner.
Ja.
För jag vet att hormoner ska man inte hålla på grejer med.
Ja,
på riktigt. Ja. Kan man göra någonting i livet ska man låta hormonerna vara för sig. De får sköta sig själva.
Ja.
Och jag vet att epidural påverkar.
Aha, okay. Ja,
just det. Påverkar det här oxytocin.
Oxytocin. Ja, just det.
Som jag gärna vill ha.
Ja,
så att jag är lite rädd för epidural.
Ja, det fast jag också.
Men då kan ju folk hånskratta åt den. Så här, ja, vi får väl se. Typ, så. Människor som är helt normala i alla fall.
Ja. Men det där tycker jag är lite larvigt. Det där tycker jag är lite tråkigt. För att jag förstår att vad de menar.
Jag tror att de känner så på riktigt. Ja, jag tror att de känner så här, ja du är naiv för du har inte gjort det här förut.
Nej,
men det blir väldigt så här... man blir ju väldigt osäker då,
helt enkelt. Det där irriterar mig lite grann. Det är ingen trevlig egenskap alls. Men jag säger det. För jag tycker verkligen att Att det är som att, jag tror nämligen att det finns sätt att förhålla sig till och ha en väldigt, väldigt bra förlossning. Och man behöver inte få panik för att det gör så himla ont. Utan det finns sätt att komma och plugga på och gå en profylax, gå en bra. Alltså det här, nu måste jag bara måste göra en botanisering. Jag får göra en undersökning tror jag. Får skicka in tips på väldigt bra profylaxupplevelser. För jag har lite att, ja, de bara berättar om processen och så var det inget mer. Och det tycker jag att det är en värdelös profylax. Så man måste ha mycket, mycket mera. Det finns, jag ska länka till de som jag tycker får reda på är väldigt bra. Så ska vi se om folk kan få lite mera förberedelse, mental förberedelse på vad man kan göra för att ha en riktigt bra förlossning. För det kan man. Det kan man absolut.
Det tror jag också.
Om inte annat kan man lyssna på ett samtal som jag har här med Anna Frisk på förlossningsfredag tror jag det är. Som ligger där. Och det, vilket nummer det är vet inte jag just nu. Men det kan man läsa. Det finns en podd där det står alla samtal nummerordning. Och så kan man även gå in på förlossningsfredag på kategorin på själva magpodd-sajten alltså. Och
hitta det är väldigt fisk. Inspirerande.
Ja, och lyssna på det. Då kan man få en hopp om att det finns något annat än bara att ta sig igenom. Mm. Men nu tror jag att du och jag ska avsluta faktiskt. Och så tar vi och hörs igen om hur det var. Helt enkelt.
Ja, men precis. Det blir förlossningsfredag.
Det är spännande. Ja, men så roligt.
Yeah.
Och du får väl sitta där och mentalt förbereda dig vidare. Och så får vi se om du föder ett barn i natt då, eller vad som händer. Vet jag
inte. Hoppas.
Ja.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men tack Kristin, jätteroligt att du ville vara med. Vi hade ju jättetrevligt att prata i studion. Det är bara fortsätta likadant här, så är det. Ibland går lätt. Du, lycka till med allt. Och det här kommer att gå fantastiskt bra. Jag tycker om ditt sinne. Det kommer att vara helt jättebra kombination med förlossning för det.
Ja, jag hoppas.
Ja. Och så hörs vi snart igen.
Hej, ha det gott.
Hej.
Hej.
Ja, då var veckans samtal på Magpodden helt slut och nästa vecka så kommer det ett nytt. Dessutom finns det en hel del samtal redan som ligger där för dig som är ny på Magpodden. Då kan du botanisera och lyssna på dem. Glöm inte att gå in på hemsidan magpodden.com och dela gärna med dig av länken. Magpodden.com, hur lätt som helst. Många kvinnor skulle nog behöva få lyssna på några av de här samtalen i alla fall. Och Instagram har också välsignat med Magpoddens närvaro. Och kontot heter... helt otippat Magpodden. Välkommen tillbaka. Hej då!